Hej och välkomna till Healingpodden. En podcast om att läka sitt mentala, emotionella och spirituella jag. Med mig, Molly Mossebäck. Hej och välkomna tillbaka till Healingpodden efter sommaren. Nu kör vi igång igen, eller jag kör igång igen inför hösten och känner mig så jäkla taggad på det. Även om det verkligen har varit supervälbehövligt att ha en sommar fri från jobb. Jag är så taggad att presentera det här avsnittet, för det här är med en vän som heter Olivia. Olivia är egentligen en stor anledning till att jag är där jag är idag och att jag vågade ta de stegen i mitt egna liv att förändra min tillvaro och att liksom skapa ett mer hållbart liv. Hon har gått från att leva ett väldigt högpresterande liv på kontor till att idag påbörjat både en inre och yttre omställning för att må bättre och leva mer hållbart. Och Olivia är verkligen en stor inspiration för mig, så det var så fint att få ha med henne i det här avsnittet och som första gäst efter sommaren. Så jag hoppas verkligen att ni ska tycka om det här samtalet. Då kör vi! Men då kör vi.
Ja, vad kul.
Hej och välkommen till Healingpodden, Olivia.
Tack så mycket.
Känns så himla kul att ha dig här. Vi är ju vänner. Mm. Och du är ju en stor del egentligen i varför jag är där jag är idag. I både så emotionellt men också plats. Alltså platsen eller vad man ska säga.
Kanske inspiration, men det är ju du som har gjort förändringarna.
Absolut. Mm. Men mycket av liksom, ja, men en stor del av varför jag liksom gjorde en omställning i livet, kan man väl säga. Men därför så kände jag att det var spännande att dela med oss av det. Mm. Också, för att du sitter ju på mycket saker som jag tror att många kommer kunna bli liksom inspirerade av och liksom din resa. Mm. Så jag tänker att att du ska få presentera dig så som du vill presentera dig. Mm. Och sen liksom berätta lite kring din resa.
Mm. All right.
Yeah.
Ska jag börja nu alltså?
Kör.
Oj, herregud. Hur ska man presentera sig? Alltså, jag tänker i det här, när vi pratar om läkning och liksom självutveckling och sånt där, så har väl, jag heter Olivia och jag är från Göteborg, uppvuxen i stan, men har gjort stora förändringar de senaste 2 åren i mitt liv, skulle jag säga. Och börjat gå från att leva ett liv utifrån en väldigt extrovert energi. Mm. Där jag ständigt har tagit in min omgivning och andra människor och vad de vill, vad jag tänker att de vill, till att snarare liksom blicka inåt och titta på så här, vad vill jag? Mm. Och då när jag började göra det så insåg jag att jag gjorde mycket som jag inte trivdes med och behövde göra stora förändringar. Så det började med att avsluta en lång relation, till att sen avsluta ett jobb, ett fast jobb, till att flytta. Och nu har jag liksom kommit ut och flyttat till en liten ekoby på landet.
Mm. Jag tycker att det hade varit så jäkla spännande att gå in i de detaljerna. För att när jag träffade dig, då hade du ju precis kommit hem från en resa. i vad det Costa Rica, va?
Mm.
Ja. Och du hade liksom tagit det här beslutet att jag vill förändras.
Mm.
Och jag vill, jag, eller så här, jag behöver förändras kanske.
Mm.
Och du säger liksom, ja, men du jobbade innan och du såg upp dig från jobb och sådär. Men du hade ju ett väldigt, eller vi har väl haft ett ganska liknande liv. Att du var ju också i liksom,
kommunikation, marknadsföring och sådana grejer.
Kan du inte berätta lite om hur det livet såg ut? Liksom, innan
förändringen?
Ja.
Ja, nej men alltså, det är så svårt att veta vad är fröt liksom, till en så här inre resa. För att egentligen så började kanske liksom mina så här funderingar kring mig själv. Började redan typ för ja men så här, typ 2016, för då var jag med om en utmattning. Men sen så tog det väldigt lång tid innan liksom den utvecklingen, från det till var jag är idag, har ju varit en väldigt så här, stepping stones. Men det ena har lett till det andra, till det tredje, till det fjärde. Liksom. Den ena insikten har lett till den andra insikten och så vidare.
Mm.
Men den utmattningen var ju, alltså jag jobbar ju med kommunikation och har varit i, alltså, på arbetsplatser där jag har fått behöva ta väldigt mycket ansvar. Och jag har också tidigare, alltså jag har varit den personen mycket i mitt liv, att jag har tagit på mig väldigt mycket ansvar.
Mm.
För jag har liksom lagt mitt självvärde mycket i det. Att vara tillgänglig och vara tillmötesgående. Att vara någon man kan lita på. Och varit enormt rädd för att göra folk besvikna liksom. Så att den utmattningen berodde delvis på väldigt mycket jobb, alltså typ så här, jag jobbade, jag pluggade, skrev min C-uppsats, jag var ordförande i en feministisk förening, jag frilansade som grafisk designer, och jag hade också väldigt mycket relationella saker som hände runt omkring mig med vänner som mådde väldigt dåligt, och var en relation med en person som var arbetslös, och jag kände att allt var mitt, jag skulle liksom rädda alla och allt skulle gå under om inte jag höll upp allting. Liksom.
Just det. Hela världen på dina axlar. Liksom.
Och då, men så här, jag skulle vara den bästa flickvännen, den bästa kollegan, den bästa kompisen. Så det var, min utmattning berodde egentligen mycket på det relationella. Liksom. Mm. Att jag var så himla stressad att inte liksom leva upp till vad andra tänkte. Mm. Det fanns ingen riktigt så prestationsinriktad liksom, alltså det var inte så att jag måste vara bäst på jobbet för att jag vill klättra och bevisa mig så, utan det var mer typ att jag ville att, det handlar alltid om relationer liksom för mig.
Tänker jag mycket också kanske duktig flicka.
Ja, men
alltså duktig flicka syndromet som så många har liksom, att alltså, liksom sköta sig och att så här, ja men lite kanske så som du säger, inte prestera för att göra en världens karriär, men att ändå få klappa axeln och bli bekräftad säkert.
Ja, och en stor insikt var ju också att det här jobbet, att jobba med kommunikation är ju typ, det var liksom en god blandning av sånt som jag hade tyckt var kul som barn, alltså typ så här färg och form och att skriva och fota och sådana saker. Men det var också mycket det jag hade bara liksom, jag har fått mycket bekräftelse kring det.
Mm.
Och då fick jag ju kickar av det liksom.
Yeah.
Men jag reflekterar nog aldrig riktigt så här, vad är det jag gillar med detta?
Yeah.
Jag skulle inte säga att jag var helt ute och cyklade, för det finns bitar med kommunikation som jag tycker är kul.
Mm.
Men så det är klart att det fanns en inre drivkraft också lite grann.
Mm.
Men väldigt mycket handlade om att jag fick de här liksom belöningarna hela tiden av att andra tyckte att jag var bra på det.
Just det.
Och det var det enda jag letade efter, för jag hade liksom ingen kontakt med mig själv alls. Mm. Så då var det ju bara andra människors bekräftelse som jag kunde leva på typ. Som någon så här dopamin, kicksökande liksom.
Yeah. Vad var det tror du som gjorde att du kom in på den liksom grejen?
Att jobba med kommunikation?
Ja, eller att liksom gå in i det så här, kontorsjobb och det livet och liksom så här,
Ja, men då måste vi titta ännu längre tillbaka, och då var det typ att jag jag är väldigt bred i mina intressen och har liksom aldrig haft en grej som var så här, åh, det här är din talang, utan det var mer så här, ja men typ, jag är bra på lite allt möjligt som har med liksom färg och form, skrivande, språk, människor, typ psykologi också och så. Och då var det liksom, det blev lite så bananskal att jag kom in på det. Men det var mycket att jag var ute och reste och så kände jag mig jättelost. Och så började alla mina kompisar plugga efter så här några år av att vara lite så 20 år och jobba på café typ.
Mm.
Så började folk så här, börja så här, hitta en riktning. Och då kände jag att jag var helt riktningslös. Och så hittade jag en utbildning som var typ mediainriktad, bla bla bla. Och så bara, ja men det vore väl bra typ.
Mm.
Och så, ja, det var fanns ingen plan i det heller, utan det var liksom mycket typ så här, men det där är jag väl kanske bra på, det säger ju folk typ.
Just det.
Och så tyckte jag det var skönt att ha någon form av purpose och så, eller så. Och så ledde det till att jag fick ett jobb för att en kompis tipsade mig och så vidare. Och så bara kom jag in på det spåret liksom. Och så jobbade jag med kommunikation i några år och... men hade ändå så här, alltså jag drabbades ofta av så här djupa känslor av meningslöshet.
Mm.
Alltså bara så här avgrundshål av att så här bara vakna lite typ i en sekund vaknar man och sitter där vid datorn och bara så här is this it?
Mm.
Alltså verkligen så. Och även typ så här, vad är det jag sitter och gör? Alltså vem bryr sig? Vad, alltså ingen bryr sig om det här typ lilla Instagram-inlägget eller vad det nu är. Jag vet inte, och i början jobbade jag på platser som jag kanske inte riktigt så här, jag resonerade inte med vad vi gjorde så mycket, så det kändes inte meningsfullt.
Mm.
Så då tänkte jag så här, jag måste jobba med något mer meningsfullt, och då började jag söka mig mer åt det. Så jag jobbade ju i slutet med så här hållbarhetsfrågor och så, och det kändes ju ändå meningsfullt på så sätt.
Mm.
Men då blev jag ännu mer så här existentiell i att så här, vi jobbar med hållbarhetsfrågor fast på en väldigt hög byråkratisk nivå.
Mm, mm.
Och då kände jag så här, men det är ingen praktisk, alltså jag vill se praktisk förändring.
Yeah.
Så att alla mina steg har ju varit så här, alltså det ena har ju lett till det andra liksom, att så här, oj, här fick jag den insikten och här fick jag den insikten liksom.
Mm.
Men det var inte förrän liksom jag och det här exet gjorde slut som jag verkligen typ, då kände jag att så här, oj, här har vi livskris typ.
Mm.
Och insåg att jag kände inte mig själv överhuvudtaget liksom.
Mm. Vad var det för liksom, kom det liksom på så, om man tänker den känslan så här, shit, jag måste göra något drastiskt, eller var det liksom krypandes, eller hur kändes det liksom i kroppen när du kom till den känslan att så här,
alltså,
nu är det dags att göra en förändring liksom?
Alltså den var ju drastisk när jag väl insåg att så här, jag har ingen aning om vem jag är typ. Och det var också typ att jag så här, det var som att jag så här, okej, nu blickar jag inåt här efter att jag och det här exet gjorde slut, så för det är också så när man är en tvåsamhet så är det lätt att tappa bort sig själv. Kände jag i alla fall, att det är mycket fokus på att skapa en tillvaro för en annan liksom. Och när jag då inte hade en annan att förhålla mig till, så var det ju bara mig själv. Och så efter att relationen tog slut så var jag ganska destruktiv och hoppade rakt in i andra relationer. Och när det inte funkade, för det var mycket liksom, det blev ju, jag kom från helt fel håll liksom, in i de här nya relationerna. Då blev det att så här, men gud, vad håller jag på med typ? Och då när jag blickade inåt, då var det som det var som att blicka rakt in i ett svart hål typ. Alltså jag såg ingenting. Jag kände mig så vilsen i vem jag, i mig själv liksom. Och den liksom inblickningen skedde ju väldigt drastiskt, eller det var ju bara sen så här, okej, jag måste typ gå i terapi liksom. Men att komma dit hade ju varit en krypande resa ända sedan den här utmattningen skulle jag säga, som var kanske 5 år innan. Det har varit en krypande utveckling så med olika insikter. Men den drastiska insikten om att så här, nej men jag måste faktiskt göra en radikal förändring i mitt liv. Från att när jag brände ut mig så tänkte jag, jag behöver typ gå ner i tid. Det var liksom där jag låg då. Jag kan inte jobba 100%, så då gick jag ner till 80%. Och så här, jag behöver typ vara i naturen mer. Alltså så här, jag fick lite insikter, men det var ingen radikal förändring. Och sen när jag, det här liksom då ordentliga livskrisen som skedde för 2 år sedan, då insåg jag såhär, nej men alltså jag måste verkligen ändra hela mitt liv typ. Mm. Alltså jag kan inte sitta framför en dator, jag kan inte vara lönearbetare på, och vara en del av hamsterhjulet liksom. Mm.
Var det lite av en känsla som att såhär, det är lite på liv och död nästan? För det kunde jag uppleva liksom med, för vi har ju väldigt lika liksom, historier i det här att komma från kommunikationsbranschen och bara såhär, det här som du säger, så här, vad är det här liksom? Det finns inget syfte, vad fan håller jag på med? Det är ju verkligen den känslan.
Också känslan av att man typ, för när du jobbar med kommunikation så är det ju, alltså det är en väldigt så här ängslig sak att jobba med på ett sätt. För att du så här, det är som att du står och skriker och bara så här, snälla lyssna på mig, snälla kan ni vara intresserad av det jag säger? För att om det nu är digital kommunikation, att så här, snälla likea våra inlägg eller kommentera. Alltså, det är så väldigt, väldigt ängslig så här, vilja att bli sedd i sitt jobb också. Ja, då, liksom. Ja.
Nej, men och det är ju det. Och, så här, och även om man kan tycka att så här, man växer ju upp, eller har ju, jag har ju växt upp liksom i den kulturen att så här, ja, men man suckar upp lite och man löser det och man klarar saker. Men jag kom ju till en punkt där det var så här, ja, men det här kommer i långa loppet ta kål på mig nästan. Alltså i liksom så här, den här typen av livsstil och den här typen av press och prestige och som du sa, ängslighet eller liksom i det tempot tror jag framförallt. Att liksom vara i det tempot hela tiden, det kommer liksom det kommer inte gå. Även om det är, jag kommer kunna hålla ut i kanske några år, så kommer det ju ta död på en tidigare liksom. Kände du också så?
Jag kände jag skulle säga att jag kände ett konstant motstånd i allt jag höll på med. Det var som att hela universum ville säga till mig att nej, men det här är inte rätt. För att jag var trött, jag var jag har ju fått mycket fysiska problem, typ att jag har haft, har mycket IBS. Att kroppen säger nej, det här är inte rätt liksom. Och att jag då liksom kämpar emot hela tiden, bara ja, men också mycket attityden typ så här, ja, men sånt i livet typ. Vilket är så deprimerande, för att livet att måste inte vara så.
Igenom det liksom.
Att det är så här, nej, men det är bara gaska upp sig. Alltså så här, man måste räkna med att det är så här också, typ många så här, vissa kompisar kanske nämnde typ, men alltså, man måste också göra sina hundår i början av ens karriär för att sen komma dit man vill. Och det tycker jag är starkt emot det nu. Eller så. Jag känner att så här, fast jag kan dö om en sekund. Och ska jag då typ göra så här 500 år och inte liksom trivas i varje sekund, då kan det lika gärna vara liksom. Så ja, jag kände mycket motstånd och jag kände att jag behövde, ja, men så det, jag tänkte liksom att det måste ju finnas mer än detta typ.
Och sen så hamnade du i Costa Rica.
Ja. Men det började med att jag började gå i terapi. Och jag hade en ganska spännande psykolog som verkligen så här, ruskade om mig. Och på sätt och vis så var jag först lite anti.
På vilket sätt?
Hon var extremt hands on i att hon bara, du kan inte jobba kvar på ditt jobb. Du är jättestressad. Och jag bara, ja, fast alltså, jag tycker ändå om att ha många bollar i luften. Och, alltså jag typ försökte liksom ändå, jag vet inte, jag hade lite svårt att ta emot det. Typ som att hon såg igenom mig och bara så här, ja, men du känner inte mig liksom. Ja, den grejen.
Just det.
Och jag tror att det var just därför hon använde den, vad ska man säga, metoden på mig. För jag tror att hon såg det, att jag är ganska bestämd. Och jag är också så här intresserad av psykologi och är väldigt, har ganska mycket självförtroende typ i så här, att jag kan saker om det typ. Och tror jag, alltså jag visste ju att jag behövde hjälp, men jag tyckte nog att hon var ganska bordus i sitt sätt typ. Och sen så, men sen så liksom sjönk det ju in också att så här, ja, men hon har ju rätt, alltså jag trivs ju inte med det här jobbet. Alltså jag behöver ju göra någonting annat. Och hon var också så här, du ska inte dejta killar. Och jag bara, fast vad ska jag göra då? Jag måste ju få ligga. Hon bara, du får onanera. Alltså hon var väldigt så liksom. Så det var mycket hon som typ fick mig att börja så här fundera på vad skulle jag kunna göra istället då. Och ett tag var jag så här, jag kanske bara ska jobba typ på ett café. Mm. Och göra någonting riktigt, ja, men nästan lite så hjärndött, för att bara liksom återställa hjärnan.
Mm.
Inte stirra in en skärm liksom. Men sen så hade jag typ en blackout när jag var på jobbet. Där jag bara, då hade min syster pratat om Costa Rica, typ att så här, det vore kul att åka dit. Mm. Så det fanns där lite så nära.
Mm.
Och sen så har jag volontärarbetat mycket på gårdar och sånt när jag har rest tidigare när jag var yngre.
Mm.
Alltså buffing heter det ju. Mm. Och då fick jag bara sån, det här djupa meningslöshetshålet som jag ibland då får när jag sitter där framför datorn.
Mm.
Och bara googlade då buff Costa Rica.
Mm.
Och då så hittade jag den här ekobyn. Det var liksom första länken jag klickade på.
Mm.
Och då det är en ekoby som där det bor typ 200 pers, men de har också retreatverksamhet med mycket workshops och självutvecklande grejer liksom.
Mm.
Så det kändes som en väldigt intressant blandning av så här personlig utveckling men också hållbart liv.
Mm.
För hållbarhet har ju varit en jättestor del då, att jag vill liksom känna så här, jag behöver leva hållbart. Och så typ hade jag den här jobbet som fokuserar på hållbarhet, men det var på den här jättehöga politiska, byråkratiska nivån. Och det kändes inte på riktigt heller liksom, så här, jag vill leva hållbart på riktigt liksom.
Men hur kändes det, för det här har ju vi pratat lite om och sådär, men precis när du kom dit
till Pachamama.
Från liksom så här, det här livet, se upp sig, liksom, göra slut, hela den här grejen.
Ja.
Och bara så, komma dit, du landar där, du kommer till den här byn, vad händer i dig?
Ja, nej men alltså, ja, den här byn heter då Pachamama. Alltså, det här var också februari, så då är man ju så här, eller jag var väldigt så vintertrött, kände mig väldigt, jag hade ju gått i terapi i typ ett 4 månader kanske med den här hands-on-psykologen. Och så var lite så, jag hade ju öppnat upp mig lite, men jag var ju enormt skör fortfarande och jättevilsen. Men jag tror att jag hade gått från att när jag blickade inåt då, att det var bara som ett svart hål.
Mm.
Och att jag blev väldigt rädd över det. Alltså bara så här, jag tyckte det var väldigt obehagligt att jag hade så dålig kontakt med mig själv i början av terapin.
Mm.
Och sen så i slutet av terapin, då innan jag åkte till Pachamama, så pratade vi faktiskt om det. Hon bara, det här hålet, hur skulle du beskriva det nu typ? Och jag bara, jo men det känns fortfarande tomt när jag blickar inåt, men nu så känner jag en nyfikenhet. Att nu är jag faktiskt där, att jag är nyfiken på att lära känna mig själv liksom.
Mm, just det.
Så att med det kom jag till den här ekobyn med. Men det här enorma extrovertheten som jag då haft under hela mitt liv, den fick ju verkligen jag fick känna på den speglingen väldigt mycket när jag kom till den här byn. För att då, jag hade ju liksom klippt väldigt många trygghetsband, alltså först den här relationen, sen det här fasta jobbet.
Mm.
Och nu hade jag på sätt och vis klippt liksom tryggheten av att vara i Göteborg med min familj och mina bästa vänner liksom.
Mm.
Och så var jag helt ensam på andra sidan jorden och skulle typ komma in i någon form av gemenskap då i den här byn.
Mm.
Så jag skulle ju volontärarbeta där. Men de första dagarna så jag började inte jobbet direkt liksom. Och alltså jag hade fruktansvärd ångest.
Mm.
Jag vaknade med ångest varje morgon, vilket var ganska nytt för mig. Och så satt jag och gjorde så här havening-övningar som min psykolog hade gett mig.
Oj, vad är det för dig?
Det är att man typ så här kramar sig själv typ, och så här, man typ stryker sig själv över huvudet och stryker sig över armarna och så, för som en tröst till sig själv typ.
Få kontakt med kroppen typ.
Ja. Så det hade hon gett mig som ett verktyg, och då gjorde jag det när jag hade sån vrålångest, och då kom ju bara tårarna liksom. Mm. Alltså bara grät jag i typ 4 timmar kanske och ringde hem, satt i den här internetzonen som de hade där i djungeln. Ringde hem till mina föräldrar och sånt där och kände mig så, det var ju liksom det här, alltså när man inte har någon trygghet i sig själv eller ingen relation till sig själv, alltså jag hade ju liksom ingen, jag kunde inte riktigt hålla om mig själv liksom. Och då när jag inte hade någon runt omkring mig som kunde hålla om mig eller ta hand om mig eller liksom så, eller vara en spegel till mig, så blev ju den här känslan av att nästan knappt existera liksom. Det gav mig väldigt mycket ångest. Och jag hade jättemycket fördomar om alla de här hippisarna. Så jag blev typ arg. Det var också en konstig reaktion liksom, att så här, jag blev irriterad på dem för att de inte ville bli min bästis på dag ett. Jag tyckte de så här, inte levde som de lärde. De var ju så himla peace, love and understanding, men de ville ju inte bli min kompis efter 2 minuter. Och så det var massa konstiga känslor, ilska men också jätteosäkerhet och rädsla av att inte passa in. Det är ju mycket det liksom.
Men en sjuk spegling tänker jag också, för att, och så här, att man kanske kommer också till ett ställe där, vad jag kan tänka mig, där det är väldigt så fritt, vad det nu betyder på något sätt, och att det är människor som utforskar väldigt mycket, är väldigt nyfikna, är väldigt liksom connectade med saker. Och att man själv då kommer dit och kanske inte har utforskat det så mycket och levt mer uppstyrt. Att det blir ju en käftsmäll, tänker jag också. Att liksom få att man blir ju superspeglad i det då. Att så här, vad behöver jag jobba på? Hur vill jag ha det? För man kan ju bli väldigt triggad av människor som man liksom önskar att man var som, eller vad man ska säga. Eller
exakt.
Att man liksom...
Ja, men de var så himla avslappnade. Ja. Och det var ju något jag lärde mig då efter några veckor, att så här, okej, folk kommer och går till den här ekobyn hela tiden. Det är ju inte som att jag ska bli behandlad som någon så hej och välkommen när jag kommer. Alltså det kommer folk varje dag liksom. Så det var ju delvis det, och sen också att alla kom ju till den här byn, till det här retreatet liksom, för att jobba på sig själva. Så många hade ju sina egna processer. Och det kunde ju vara att de inte var speciellt sociala. Vissa hade till och med sån här tystnadsknapp, alltså att de var i tystnad så att de inte pratade med folk. Så, och liksom att allmänt det här enormt liksom extroverta ångesten som jag då har burit på, att så här, måste connecta, liksom liksom hitta bästisar och så här, ha den här liksom det var en sån enorm desperation i mig att bli sedd i relationer liksom så. Och så kunde jag inte riktigt få det då direkt när jag kom dit, och då var det som att jag bara föll genom ett hål typ, och kände mig jätte ensam.
Men jag tänker att det är ju också en så viktig del av det, just med så här läkning och med såna här grejer, för att jag tror att många tänker att så här, att man kan se det som en så stereotypisk grej att man så här åker iväg och hittar sig själv och liksom den grejen, att de tänker att det är så här, man sitter på en strand och har det gött och så flyter man runt och så du vet så här, och att det är oftast inte så som upplevelsen är, utan att det är ju
jättejobbigt.
Liksom, det är inte så att du åker och surfar och bara yoga lite och så är det gött och härligt och sen åker du hem och en new person, spiritual liksom. Utan att så här, man får ju göra the job liksom, the work. Alltså brutalt. Liksom. Och det är ju väldigt viktig del, eller det är ju den viktigaste delen i den grejen tycker jag, att man ska lyfta det, att det inte bara är så här, man pratar så löst om retreats och dadada, men det är ju
Det är så
jobbet liksom där, att bara så här, kan tänka mig åka ut i djungeln och bara vara där utan de här liksom yttre stimulansen som kanske är från, alltså den här distraktionerna som är i liksom den här stadslivet som du levde innan eller så där, att det bara hela tiden matas av saker och här så bara,
och ha typ ett syfte med ett jobb och sådana saker är också så här. Alltså nu hade jag i och för sig ett jobb i köket då på en restaurang. Och det grundade mig faktiskt ändå. Alltså det fanns vissa
som... Du menar på
i den här ekobyn. I Pachamama. Så att... Men det var ju väldigt mycket mindre jobb än vad jag var van vid. Så alltså det har jag ju definitivt också använt jobb för. Att så här distrahera mig liksom. Och ha saker att göra typ. Har varit en väldigt så här, liksom lätt... Ett sätt att distrahera mig själv från mig själv liksom. Så att då, jag hade ju plötsligt väldigt mycket mer fritid... Och tid för att, och så här, hade inte heller internet hela tiden. Alltså det var många sådana liksom grejer som drogs bort. Jag hade inte heller typ ett hem att ta hand om. Alltså jag så här, bodde väldigt enkelt. Alltså det kan ju lätt, eller jag hamnar lätt i så här i det produktiva. Alltså just att det. Jag distraherar mig själv genom att vara produktiv, typ så här fixa, göra ärenden, jag vet inte, rensa ett skåp, alltså typ, eller vad man nu håller på med, för att så här, ständigt ha någonting att göra. Men om du inte har någonting att göra liksom, ja, vad finns det kvar? Ja, då har du dig själv liksom, och så här, dina egna tankar typ.
Vad fanns det kvar då? Det var ju i så, mig. Ja, jag tänker när du satt där då, och för jag menar, jag har ju förstått att ni gjorde mycket så meditationer och olika ja, men, och massa olika grejer, men så här, vad hittade du i dig själv när du satt där och när du inte hade de här grejerna, vad kom fram liksom?
Alltså det jag, alltså den största insikten var ju liksom att så här, någonting jag verkligen lärde mig var väl att allting finns, alltså allt finns i mig redan. Det är ingenting jag behöver hämta utifrån, så som jag gjort innan. Alltså att jag hämtar kärlek utifrån, från andra människor eller från prestationer eller sådär. Och att liksom insikten om att, alltså vad är essensen av en människa? Det är ju kärlek typ. Låter otroligt lökigt, men det var
en, men det är, det ligger ju en sanning i det, ja. Liksom. Eller så känner jag också jättestarkt.
Men att komma dit kräver att man skalar den här löken som vi är, av lager, där man lager av normer och kanske religion, kultur, förväntningar från föräldrar eller traditioner och allt vad det är.
Vad började du ifrågasätta då?
Alltså, nej, men det var nog inte så mycket ifrågasättande, utan det var nog mer bara en känsla av att komma hem typ. Alltså att jag börjar komma hem till mig själv, och jag börjar typ bli kär i mig själv. Och det var inte så mycket att jag typ, och det var faktiskt, det kanske också var mycket att jag skiftade från ifrågasättande faktiskt på sätt och vis till öppenhet,
tillit
typ. Och tillit, precis. Så att tidigare har jag jobbat mycket i motstånd, som jag nämnde innan liksom, att så här, också rent kanske i min så här, aktivism, alltså typ jag är liksom, brinner mycket för jämställdhet och hållbarhet, och där har jag liksom också då varit väldigt mycket i motstånd och känt väldigt mycket så här, manshat och känt väldigt mycket aggression gentemot politik och så vidare. Men att jag insett att den liksom, det där motståndet har ju också blivit nästan som någon form av gift, eller hur ska man säga, så det har ju bara, det har ju burit runt på den här frustrationen.
Det blir väl en energi som du sänder ut, som du också säkert får tillbaka eller fick
exakt,
tillbaka.
Exakt, precis. Och så här, ja precis, och jag började lära mig mer om typ så här energi och så här, okej, om jag är i en energi där jag liksom, där jag är i kontakt med mig själv, där jag känner mig centrerad, där jag känner att jag liksom kan vara i kärlek, och sen utgå ifrån det, utgå ifrån liksom den ljusa energin, och att när jag börjar göra det och börjar också följa liksom magkänslan jättemycket då, för att liksom ju mer jag kände att jag blev i kontakt med mig själv, och alltså där använde jag, det var ju olika verktyg som jag fick där, alltså typ delvis av att jag typ inte jobbade så mycket, så att jag fick liksom den här tiden för återhämtning, och för att kulturen i den här byn tillät väldigt mycket att amen, dra sig undan ibland ifall man behövde det. Men också väldigt mycket socialt ifall man vill ha det typ. För att utgångspunkten var också gemenskap. Och att det var också en insikt som jag fick, att så här, jag behöver den här typen av gemenskap. Där jag, utgångspunkten är gemenskap. Och sen om jag behöver egen tid så tar jag ett steg ifrån det. Snarare än att jag är ensam. Och sen så om jag vill ha gemenskap så måste jag söka mig till det typ, alltså så här, bestämma möte med en kompis som bor liksom 75 minuter bort med kollektivtrafik. Alltså typ, för jag bodde ju då själv efter att jag och det här exet gjorde slut, och liksom, så det var en väldigt stark instinkt att så här, shit, jag är en social person liksom, men jag är social, jag är introvert och extrovert samtidigt liksom, och jag behöver mycket tid för återhämtning på egen hand, men då vill jag känna att jag kan bara ta ett steg ur den liksom självklara gemenskapen som redan finns typ.
Mm.
Så det var en fin insikt då, att också så här allmänt typ mycket så att bli, ju mer jag skalade löken och vågade liksom vara nära mig själv, desto lättare var det att connecta till folk, och desto där de här aggressionerna och frustrationerna jag kände i början gentemot de här hippisarna inom situationstecken, jag började se folk mer nyanserat. Och att så här, oj ja, men alla är här av olika anledningar och alla är väldigt liksom, har sina historier. Och jag började bli vän med folk, och då jag började liksom våga öppna upp mig och vara mer liksom sårbar inför människor, och då kunde vi också liksom så här, med mycket så här fysisk kontakt, mycket kramar, och det liksom lugnade mitt nervsystem, och alltså så här, det var ju en hotpot av typ olika saker som fick mig att må bra liksom. Rörde mig mycket, dansade, mediterade 45 minuter varje dag, och så, och då det gjorde det bara lättare för mig att så här, att möta mig själv. För att jag inte var i ett konstant stresspåslag eller i massa distraktioner hela tiden av typ att saker att göra. Typ.
Jag tänker, det där är också spännande, för det har jag tänkt på så här, människor som åker iväg och så upplevde ju, vet jag att du upplevde det också sen, att du var där, du fick den här liksom alla de här, men du fick gemenskapen, du fick liksom insikterna, du fick verktyg, och det blir ju ändå en bubbla liksom,
ja,
när man är där.
Yep.
Och att så här, det är ju jättelätt att hitta spiritualitet och sig själv i ett sånt sammanhang. Men det är ju när man liksom kanske kommer hem, eller liksom så här, som den riktiga prövningen är. Och det var väl också då vi träffades efter. Kan du inte lite så berätta, vad hände, vad hände när du kom hem?
Ja, men när jag kom hem då så var jag ju verkligen jag kände mig så, så närvarande och så centrerad. Jag mådde så bra i min kropp. Jag hade inte haft några IBS-problem på typ 3 månader liksom. Alltså jag hade seriöst inte fisit på 3 månader. Och det är faktiskt ni som IBS där ute, alltså det är, men att vara rädd för ens så här, huruvida man kommer att behöva gå på toa mycket. Alltså det är liksom, det är en konstant jävla grej att tänka på. Nej, men jag mådde toppen verkligen i kropp och knopp. Ja, och då kom jag liksom raka vägen in i min ett liksom, i stan. Från att ha bott i djungeln och dansat och mediterat och tantra workshops och massa olika ceremonier och allt möjligt, till så här vänner som ja, men, lever sina liksom storstadsliv och mycket att göra, svåra att träffa, alltså svårt att få in, alltså mycket så här, ja, men jag kan träffas på torsdag i 45 minuter. Alltså typ mycket den liksom väldigt strukturerade livsstilen. Och jag hade inget jobb då, utan jag liksom såg till att vara ledig några månader. Så ja, det var en käftsmäll alltså. Det blev en riktig prövning i att integrera liksom de här sakerna som jag hade lärt mig och försöka få in det typ i så här västvärlden och i vårt sätt att leva på liksom. Och då gjorde jag ju en sak, och det var ju att så här, skriva i en Facebookgrupp och med, där människor, alltså för spirituella personer, för att under de här 3 månaderna så hade jag ju verkligen öppnat upp min spirituella sida, från att ha varit så här, ja, men absolut semiflummig hela mitt liv, så intresserad av så här, astrologi och såna grejer, men jag skulle säga att tidigare har jag varit, som sagt, extremt mycket uppe i huvudet och inte varit i kontakt med mig själv och min kropp, till att när jag kom ner i kroppen och ner i själen eller kärnan, så kände jag att också mina så här, portar till det spirituella öppnade upp sig mycket mer. Och liksom, jag känner att det har liksom integrerats i mitt liv på ett helt annat sätt. Alltså min andlighet har verkligen så här Jag vet inte, det är svårt att beskriva känslan, men det är någon form av öppenhet. Några så här dörrar som har öppnats i mig liksom, till känslighet inför energier och kontakt med naturen och universum på ett sätt som jag inte har kunnat känna innan, utan jag har tänkt mycket. Alltså jag tänkte liksom, och tänkte att jo, men det borde väl finnas någonting, alltså typ så här filosoferat kring det, men jag har inte känt det. Så det, jag kände ett starkt behov av att vara i sammanhang med människor som kanske kunde relatera till det. Och då så sökte jag ju mig utåt, och så kom du in i mitt liv till exempel.
Och det var ju så fint också, för på det sättet som vi träffades. För det var ju så, du skrev ju den här gruppen. Jag läste det här, och jag har ju liksom aldrig, alltså, svarat på sådana grejer förut liksom, när någon har så lagt ut en liksom, jag söker nya människor liksom. Det har aldrig liksom kommit till mig. Men så skrev jag till dig och bara, gud, jag kände mig jätte så, jag behövde skriva till dig och hela den grejen. Men det var så fint, för att jag tror ju när man möter människor som på något sätt är där man själv är, när vi hade liksom den här middagen då, där vi träffades, och det var några stycken som var där, och alla var helt nya för varandra, men att vi satt och pratade liksom, det var så här pang på, så bara vad är dina barndomstrauman, vad är din livshistoria, vad känner du inför så här, vad är liksom spiritualitet för dig, vad, du vet, så här, vad är dina drömmar, alltså vi gick ju in på såna,
det blev väldigt genuina samtal väldigt snabbt.
Ja. Och det är ju det som blir spännande då, när man möter människor liksom. Men det var ju en resa för dig att hitta nya liksom.
Ja, men det var en del av det då, att så här, jag behövde verkligen, alltså det hade ju lätt kunnat bli så att jag bara så här kom hem igen och så blev jag typ så här fientlig typ mot den här gamla världen som jag hade varit i, och bara allt är så himla skevt här och allt var så mycket bättre där typ. Men och alltså jag, absolut, det kom såna skuggsidor fram, att så här, att jag typ kände mig väldigt malplacé och typ att jag saknade Pachamama liksom. Men jag behövde ju också snarare hitta ett sätt att kombinera de här två världarna på. Och då var ju liksom det, att söka mig utåt till andra personer var en del av det. Och att även fortsätta med de här praktikerna som jag hade liksom lärt mig där. Som dans har ju varit en jättestor insikt, att så här, alltså dans som meditation typ, att så här, använda dans som ett sätt att komma nära min kropp och att känna liksom vad kroppen vill och vart den är och sådär. Mycket enklare för mig än att sitta och meditera har det varit, att bara så här, sätta på musik som jag går igång på och sen bara se vad kroppen vill typ. Så det, jag liksom fortsatte med det. Ja, och sen så blev det ju att jag då började plugga på folkhögskola. Och det var ju också en enorm så livsstilsförändring liksom.
Berätta om det.
Ja, men när jag var i Pachamama så gjorde jag en session, så utan att gå för djupt in på det, så var det en session som handlade om maskulin och feminin energi typ, alltså typ att titta på ens maskulina och feminina energier och hur de yttrar sig med en kvinna som är fantastisk, som liksom kan då läsa av ens energier och få liksom bilder och berättar om det typ. Och sen så har du som ett samtal med dig själv typ, där du så här pratar utifrån din feminina eller din maskulina energi, och så får de prata med varann typ.
Just det.
Ja, det kanske låter krångligt, men för mig var det var någonting jag gjorde precis i början, och fick verkligen så här, möta mig själv då utifrån de här två dualiteterna liksom, med den feminina som har varit så jätte, det är den som har varit aktiverad då under de här åren av att vara så utåt liksom, att så här, känna in gruppen, känna in liksom, alltså hög empati, ta hand om alla, ta ansvar, alltså så. Det är ju den väldigt feminina så, som kan vara väldigt fin, men det kan också bli nästan toxisk liksom. Att man tar, alltså man är totalt osjälvisk. Till att min då, hon kunde säga att min maskulina har inte fått utrymme liksom. Och det är den här kreativa, drivna, eldiga, som vill liksom framåt, ambitiösa. Och det finns massor av potential där liksom. Ja, i alla fall så var det som ett samtal där jag, och i det här liksom, så var det som att jag insåg att, så här, vad är det jag vill, vad är min vision, vad är den maskulina, vad är den här ambitionen som den maskulina energin bär på. Och då var det ju verkligen så tydligt att, så här, men jag vill ju liksom bo på landet, och jag vill bygga community och gemenskap. Alltså, så här, jag är en sån gruppmänniska som behöver den här gemenskapen, och jag vill leva hållbart, jag vill leva se en praktisk hållbarhet runt omkring mig. Vad ska man säga? Också så här, ha mer kreativ frihet och göra min egen grej, kanske vara egenföretagare istället för att sitta där låst vid en dator på ett jobb som någon annan har bestämt vad jag ska göra, typ. Och med det så sökte jag olika folkhögskolekurser liksom. Så hittade jag till Holma som har en kurs i omställning. Och med det så, det var ju nu förra hösten, och då kom jag in i den här omställningsrörelsen och fick liksom verkligen en så förståelse för att, så här, det finns massa människor som vill ställa om och leva mer hållbart och allt det som jag hade letat efter. Som jag trodde att jag var ganska, för jag har pratat om så här bullerbylivet väldigt länge och romantiserat det med typ vissa vänner och så, men känt mig ganska ensam i det och typ så här tänkt att, hur gör man ens, och så här, jag får väl köpa land, antar jag, och typ bygga, alltså, jag vet, du vet, jag...
Men det är väl så lätt att känna så, tänker jag också, om man är i stan och man sitter i en etta och man har det här typet av jobb, att det kanske inte är den, du har ju inte de människorna runt omkring dig, och då blir det ju så här steget till att, så här, jag vill leva i gemenskap eller community eller på landet, så här, då ska jag ha insats till ett hus, och så ska jag göra det, och så blir det liksom tröskeln så hög att, så här, det känns omöjligt liksom.
Verkligen. Och det var det, nu tillbaka det här med motståndet, att allt känns så himla jobbigt liksom. Alltså allt känns så svårt, och liksom så här, att leva då i sin sanning inom situationstecken liksom, att det blir så komplicerat. Men ju mer jag liksom bara då följer den här magkänslan, ju mer jag liksom känner mig själv, desto enklare blir allting. Allt har blivit så lätt. Alltså, allt har bara kommit in i mitt liv sen jag började så här, lyssna på mig själv. Alltså så som att, alltså, du kom in i mitt liv, det har lett till massa spännande saker och fina vänskaper, och alltså så här, med att jag började plugga på den här folkhögskolan då, att jag bara liksom på något vis drevs dit, alltså som en magnet typ. Och där så liksom öppnade sig en hel värld upp för mig, och liksom så det började lite med det här fröet om att, så här, jag behöver åka till Pachamama typ. Och så eller kanske till och med jag började gå i terapi, om det var typ där det började, eller jag vet inte var det började, men du fattar vad jag menar. Först började jag öppna en liten dörr på glänt till så här, till ett utforskande i så här, vem är jag, vad vill jag, vad mår jag bra av, vad säger mitt hjärta.
Jag tänker att det är just det som är omställning också, att det är ju inte heller, för omställning för min del handlar ju så himla mycket om, alltså, hållbarhet i alla led liksom, att vara, att det ska hållbart för sig själv, för sin omgivning, för natur, för allting liksom. Och hållbart, tänker jag, är ju också baby steps liksom. Att
inte det här snabba liksom, och effektiviteten som vi ständigt letar efter i industrimoderna samhället, så att allt ska vara så jättesnabbt och effektivt.
Exakt.
Liksom.
Och sen kan det ju vara, jag tänker för en själv då, om man vill göra en omställning, att så här, visst, ibland kan det vara bra som för det att så här, shake it up liksom, för att faktiskt komma ur de här mönstren man har liksom. Men långsiktigt så är ju en omställning ändå det här, ja, men ta det försiktigt, och att det inte så här, det behöver inte vara så att man flyttar från en lägenhet mitt i stan till pang, nu ska vi bo i en mitt ute på landet, lalala, utan att så här, det finns ju, som du säger, små, öppna en liten dörr eller så, ett litet frö, och så kommer det så här.
Ja, och att omställning för dig är inte samma som för mig. Men att om man bara så här väldigt snabbt berättar vad omställningsrörelsen är, så är det kommer från England, Transition Network heter det där. Och handlar egentligen om att så här, ställa om till ett mer hållbart samhälle. Liksom. Men att det kan ske på massa olika sätt.
Yeah.
Det kan ske i staden, rent praktiskt genom att ta stadsodlingar kanske. Eller bara typ att du i din bostadsrättsförening öppnar upp en liten free shop. Mm. Alltså bara det kan vara ett sätt att ställa om på. Men det kan också vara att starta cirklar där man får prata om inre omställning då, alltså med stress, för att vårt väldigt stressade, liksom, utbrända samhälle bottnar ju också i liksom, så, kapitalismen och att det ständig tillväxt, att liksom, vi måste hela tiden göra bättre, vi måste vara bättre hela tiden, måste hela tiden gå uppåt liksom.
Yeah.
Både ekonomiskt men också i våra egna liv, att vi ska så här, gå från högre lön, alltså, men också så här, finare titlar, alltså allt är ständigt strävan uppåt liksom.
Yeah.
Så att då titta på inre omställning, att så här, okej, men hur kan jag leva mer hållbart för mig själv och så här, utifrån återhämtning och vad har jag för kapacitet liksom.
Yeah.
Och börja förstå så här, att man är inte heller en, vi är inte maskiner, vi har olika bra dagar.
Ja, men olika förutsättningar.
Olika förutsättningar.
Verkligen.
Så att nej, det behöver verkligen inte vara så radikalt som att åka hela vägen till Costa Rica heller, som jag gjorde. Utan, och man måste inte bo på landet i en ekoby.
Nej.
Men att bara liksom titta på ens tillvaro lite mer cykliskt och att försöka förstå att hållbarhet kommer inifrån och ut liksom. Det har varit en enorm insikt för mig, där jag har då varit uppe i huvudet som jag sa innan och har försökt att leva hållbart på en intellektuell nivå. Att vara duktig och källsortera och vara vegetarian och cykla och typ rösta på och engagera mig i politik och så vidare, till att så här, okej, men jag har ju liksom ändå fortsatt i det här hamsterhjuls beteendet liksom, och med det kommer jag ju aldrig skapa någon förändring om jag ändå, ja.
Nej, men jag tycker det du säger, det så här, det på, eller jag läste någonting på, jag tror det var Instagram, som var så här, ja men att ja men typ om du ställer om så kommer du hinna mycket mindre men du kommer uppleva mycket mer.
Verkligen.
Och det satte sig så jäkla hårt, och det tycker jag liksom är ju hela det, alltså allt det du pratar om egentligen, att så här, om du gör de här, vad man säger så här, inom situationsäker hållbara grejerna, men att det ändå blir den här prestationen och liksom så här, att man ska göra massa grejer liksom, så blir det ju inte, det blir ju, det säger ju mot sig
vi
själv.
Vi fortsätter
liksom
bara i det system som vi, alltså det här systemet som har byggts upp kring, alltså det kapitalistiska system vi lever i, som handlar om ständig tillväxt, att vi bara fortsätter i samma kultur. Det finns ju historier om folk som så här, nu ska vi flytta ut på landet och vara och självhushålla och vara fantastiskt hållbara liksom permakulturbönder typ. Så har de bränt ut sig för att de har tagit på sig för mycket ansvar. De har haft någon idé om att det ska vara en perfekt permakulturgård med liksom alla principerna på rätt plats och allt vad det är. Men de har inte haft med den inre omställningen och den inre hållbarheten, och då är det ju samma skit liksom. Så att det här holistiska tänket har blivit jätteviktigt för mig de senaste åren, att försöka ha med alla aspekter och titta på att ingenting är linjärt, ingen människa är liksom samma varje dag. Vi utvecklas hela tiden, förändras som personer och har olika behov dag för dag och allt möjligt liksom. Och att det kräver ju ganska mycket jobb, alltså det kräver ju mycket så här vara inkännande hela tiden och liksom stanna upp hela tiden och bara funkar det här, känns det här liksom, har jag med alla aspekter här liksom, som jag behöver så här, ha respekt för, eller man ska säga. Och så. Men det man får är ju ett mycket mer balanserat liv. Och min erfarenhet är att allt bara känns så mycket mer, så mycket starkare, så mycket vackrare, så mycket mer magi liksom.
Men det är väl att grunda sig liksom. För jag tänker, det var ju mycket det, ja, men som jag sa i början där, att du inspirerade ju mig. Du var ju på något sätt inspirationen till att jag också lämnade mitt kommunikationsjobb. Också började plugga liksom grönsaksodling, liksom sitter nu och liksom, ja, men är med händerna i jorden, i jorden varje dag liksom. Och när folk frågar då så här, ja, men hur mår du, och det är så här, ja, nej, men jag har inte känt stress på 3 månader liksom.
Nej.
Sen jag började, jag har liksom inte, för att du jobbar ut efter din egen kapacitet, du grundar dig, du får använda din kropp. Och just det här att skolan liksom lär ut att så här, good enough, för det har varit liksom hela mantrat egentligen som våra lärare har sagt, att så här, alltså det är liksom varje dag, 10 gånger om dagen. Det är verkligen så, good enough, good enough, good enough. Som inte har varit förut, för att jag också så likt du liksom varit en perfektionist i saker. Och det måste bli perfekt och det måste bli exakt som jag har tänkt mig. Och det måste hela tiden gå uppåt. Det kan inte vara bara vara samma, liksom, samma, utan det måste bli bättre, 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 bättre. Liksom. Och att här är det så här, jag grävde det här, vi sätter ner den, okej, det kommer inte upp, ja. Vi försökte, eller så här, ja, nu kanske inte vi hann med så mycket som, men ja, good enough, eller så här, jag skulle kanske vilja gjort det här, men ja, alltså det här lite, ja, men good enough, eller ja, eller du vet, så här, den inställningen tror jag gör så jävla mycket för människan, liksom, att inte...
Det går emot allt vi har lärt oss.
Ja,
så
ja.
Det är ju en omprogrammering som man behöver göra, att så här, släppa kontrollen, liksom. Ja.
Men man blir ju inprogrammerad i att så här, du är det du gör på något sätt. Och om inte du gör saker perfekt eller om du inte gör saker mycket, så är du inte liksom värd lika mycket som människa. Liksom.
Men det är ju alltså om vi ska leva mer hållbart, alltså det, en stor del av det är ju att förstå naturen och förstå att vi är naturen och att vi är en del av naturen, och naturen är ju inte perfekt heller, alltså det är jättemycket som går fel hela tiden, men det lever i den här symbiosen av att så här, okej, det ena dör, det andra lever, det andra växer, alltså så här, den ena saken tar hand om den andra saken, alltså på så vis är det ju perfekt, för att det är en sån dans hela tiden. Men vi har ju liksom gått ifrån det på så många, många sätt. Men det som händer då är ju att vi tror att vi är jätteeffektiva, att vi skapar perfektion, men istället så bränner vi ut oss, eller vi förstör naturen, eller alltså så här, vi tror att vi har gjort jättesmarta lösningar på saker och ting. Men vi skjuter oss själva i foten hela tiden. Eftersom vi går emot naturen. Liksom.
Ja, men verkligen. Verkligen så. Och jag tänker att det också... Ja, men att man liksom jobbar för att liksom känna att man är värd någonting, och sen så liksom får man ingen... För det tänker jag, det är väl nog det jag vill liksom prata om, att det här med tid är ju det mest värdefulla vi har. För att vi jobbar ju för att tjäna pengar för att kunna köpa till oss upplevelser. Och att upplevelser går ju liksom inte, för att upplevelser är ju, du måste ju ha tid och utrymme för upplevelser och landa liksom i saker för att få upplevelser. Och att det finns ingen tid till det, för att vi bara kör på så mycket liksom. Och så vill vi köpa oss den här extravaganta upplevelsen i att så här, jag kommer jobba hela året för att se fram emot min 4 veckors semester där jag kommer maxa den här upplevelsen.
Exakt.
Och sen är man helt slut och så ska man gå tillbaka till jobbet och så börjar man semester från semestern, och så är det bara det som händer. Att så här, ja, men för mig har det varit mycket det som jag har tänkt så här, hur kan jag frigöra tid? Och det är ju det den här, ja, men omställningen och mycket det vi pratar om och det du pratar om, att att våga ta sig tid och minska, så här, du behöver inte så mycket pengar om du får uppleva saker på riktigt liksom, och vara i kontakt med dig själv, för då behöver du inte köpa dig till lycka liksom.
Nej, verkligen. Det är som att så här, jag vet inte, det är liksom alla de här sakerna vi pratar om nu, kan jag bli lite så, jag kan nästan bli lite typ bara ja, ja, vi vet typ. Eller så här, mm. alltså det här har vi väl pratat om. Har inte alla så här kloka människor pratat om det här jättelänge? Men det är en stor skillnad i att tänka det och att känna det. Yeah. Så jag vill verkligen bara komma tillbaka till det. För att det är lite som att vi säger typ carpe diem, typ peng, money doesn't buy your love, bla bla bla. Alltså så här, ja, ja, typ. Mm. Men ändå har vi ju levt, alltså du och jag,
ja,
ändå
gud,
har
ja.
Vi ju levt som att utifrån de här liksom normen av att behöva att jobba och allt vad det är. Ja, liksom. Så att alltså,
nej, men det att, finns ju ingen skam i det. Det är väl det, tänker jag. Att det finns ju inte så här. Det blir ju så. Och beroende på hur man är uppväxt, i vilken kontext man är i och man är i samhället.
Ja,
liksom.
Men jag bara menar typ, alltså jag har nog ändå alltid tyckt det här. Mm. Alltså jag har ju det är inte som att jag någonsin har tänkt att så här, men det är viktigt med massa pengar typ. Nej. Jag har alltid tyckt att så här, det är viktigt med liksom att ta hand om sig själv och det är viktigt att vara hållbar och allt vad det är. Alltså, så här, jag har ju haft massa sådana åsikter och det är väldigt lätt att vara intellektuell kring det. Ja. Det är mest det jag vill komma till, att så här, det är lätt att så här, läsa massa böcker och typ argumentera på någon förfest kring sådana här ämnen och sitta och diskutera typ.
Ja.
Men att faktiskt leva hållbart på riktigt med den kontakten som till sig själv och till naturen och till andra människor, det är en lång väg att gå för de flesta av oss.
Mm.
Och den förändringen, den insikten och förståelsen kan bara ske i hjärtat typ.
Mm.
Och det är väldigt flummigt så här, hur sker den? Jo, men då måste du liksom börja blicka inåt och du måste liksom göra saker som får dig att kunna liksom möta dig själv och så att den här kontakten kan skapas liksom på riktigt.
Mm.
Och då känner man det. Då känner man liksom hållbarheten bara, eller närvaron eller vad man nu vill kalla det så.
Mm.
Och då är det mycket lättare att faktiskt känna att så här, nej, men jag behöver faktiskt verkligen inte jobba. Alltså alltså så här, det finns inte ens på kartan längre liksom. Och då är det väldigt lätt att göra de här förändringarna typ till att så här, jobba mindre eller vad det nu är.
Nej, men och sen, och jag håller 100% med dig att det tar ju tid att integrera liksom.
Precis.
Och att det kanske är ju orealistiskt att tänka att så här, knäpp med fingrarna liksom. Det är klart att man kan göra en förändring över en natt också, men att det tar ju tid att få in det i kroppen liksom.
Och jag, alltså, jag känner ju att jag försvävar ju iväg ofta, fortfarande. Alltså typ, oj då, nu, jag kanske har lite för, alltså jag jobbar ju bara halvtid nu till exempel och så, liksom, hur ska det gå? Jag kommer aldrig kunna liksom spara till något eget boende. Alltså vet, det börjar komma in på de här liksom normativa tankarna kring hur man borde leva sitt liv liksom. Så det är ju, för vi är ju en del av ett system liksom, och att leva lite så utanför det systemet eller göra andra saker som kanske går emot normerna som man är van vid, det kan vara lite komplicerat, och det är lätt att man svävar in i det där igen liksom. Så det är där som man måste då ständigt liksom jobba med att så här komma tillbaka till sig själv liksom. Och bara så här, just det, jag vill ju inte jobba heltid. Just det är därför jag gör det här typ. Så
Tiden går så jäkla fort. Alltså man kan ju prata om sånt där hur länge som helst. Men jag tänker bara så här, lite som en avslutande, att ja, men nu när du har gjort den här omställningen och liksom, och jobbar ju med jättemycket grejer fortfarande såklart, men att du har liksom tagit de här stegen och du bor ju liksom i gemenskap idag och liksom har gjort det här skiftet i dig. Kan du på något sätt liksom formulera så här, varför är det värt det? Varför ska människor ställa om? Varför är det viktigt liksom att göra det? Liksom?
Alltså bara så basic, bara typ du mår bra. Nej men gud. För att du när du kommer närmare dig själv och när du kommer närmare, när du skapar kontakt med dig själv och skapar kontakt med, genuin kontakt med andra människor utifrån det och även naturen i min upplevelse, så det är mycket djupare lycka än du någonsin upplevt innan, skulle jag säga. Eller på mitt, alltså det som jag har känt är väl att jag kommer tillbaka till den här genuina djupa lyckan som jag kände som barn liksom. Alltså jag insåg det, alltså de här åren som jag har så här varit mycket stress och sånt, det är inte som att jag har typ konstant varit deprimerad. Alltså jag har haft stunder av lycka, absolut. Men jag har ändå på sätt och vis varit det har funnits någon form av dimma över alltihopa. Där det har varit svårt att gå in på, alltså eftersom jag inte varit inne i kärnan, så har jag inte kunnat gå in i djupet heller, liksom det här liksom djupa skrattet, den här djupa kärleken, den här djupa värmen till andra människor eller till sig själv liksom. Och verkligen kunna säga jag älskar mig själv. Och så här bli typ rörd av en själv typ. Det är bara ett rikare liv, och det är möjligt. Liksom. Det är inte så svårt egentligen. Och vi behöver inte mycket.
Nej.
Vi behöver väldigt lite.
Men det är väl bara att tro att man är värd.
Precis, exakt. Man måste tro att man är värd. Och, men att liksom... ja, alltså typ... alltså, ja, jag kommer tillbaka till att det är enkelt. Det är... livet är, vi behöver inte speciellt mycket grejer. Vi behöver gemenskap, behöver, alltså utöver de så här grundbehoven liksom, som mat och så vidare, så behöver vi gemenskap, och ja, men typ så här, med någon form av syfte, lite så, fest och roliga saker. Ja, jag vet inte, alltså det är, ja,
men lek, tänker lek, jag också, kreativitet.
Ja. Och de sakerna kan du skapa ganska enkelt liksom. Men då behöver du utrymme för det. Ja, då behöver du skapa det utrymmet. Så när du liksom börjar leva mer utifrån ditt hjärta och din magkänsla, så det är väl också den grejen att så här, det blir lättare då att leva det liv som är härligt för dig typ.
Fint. Jag tänker så här framåt, vad ska du pyssla med nu? Vad pysslar du med nu och vad ska du pyssla med nu?
Alltså,
hur ser du på livet framåt liksom?
Ja, alltså jag har ju då flyttat till en ekoby här i Sverige, Uddebo. Och jag har börjat liksom landa här. Det har tagit några månader att komma in i det hela, i alla förändringar. Så nu är det mycket fokus på att bara rota mig ännu mer i den här bygden och lära känna de här människorna och skapa kreativa projekt tillsammans med folk här, för det är en väldigt kreativ bygd med många så här musiker, konstnärer och hållbara initiativ och sådär. Så engagera mig i det, och jag har ett projekt på gång tillsammans med en vän här kring hållbarhet och mat. Och sen så kommer jag så här utforska mitt så här egna företagande liksom. För jag har liksom ett halvtidsjobb med kommunikation och det betalar hyran, vilket är skönt. Men utöver det så vill jag ju utforska de här liksom faktiska min maskulina ambition och kreativitet. låta den, alltså våga göra det liksom. Så jag ska typ plugga en kurs på Folkis om entreprenörskap i höst. Och så. Men det ska liksom leda till att också typ vara okej med att kanske inte vara, ha en så här jätteriktning hela tiden och så här, ha svar på alla frågor, utan att flowa lite mer. Det är något som jag håller på att testa.
Fint. Nu nu har vi gått över timmen.
Ja.
så att jag tänker att
det blir så. Ja, när vi pratar.
Ja, man kan ju sitta och prata. Man, så här, det går, man knäpper med fingrarna och så är det en timme. Men det har varit super, super spännande att prata med dig. Och jag vill ju egentligen prata massa mer, så vi kanske spelar in ett annat avsnitt. Men ja, super, super fint att ha dig här.
Tack.
Så säger vi stopp här.
Tack.
Tack så mycket.
Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Healingpodden. Om det är så att du har uppskattat det jag gör och vill stötta podden på något sätt, så får du jättegärna gå in och ge den ett betyg på antingen Spotify eller på Apple Podcast. Det hade jag självklart uppskattat supermycket. Om du är nyfiken på mer så får du också gärna följa mig på Instagram eller på Facebook. Där heter jag Healingpodden på båda plattformarna. Hoppas att du har uppskattat det här avsnittet och att vi ses nästa vecka igen. Hej då!